Då öppnar vi vattenflaskan i vanlig ordning. Ja, det är som Tiger alltid kör på PA.
Ligger vi ute eller?
Du har lite anteckningar, jag har en massa anteckningar också. Vi är redo att köra igång. Hur mår du, Rickard?
Jag mår kanon!
Gött, då kör vi igång. Varmt välkomna, avsnitt nummer 12! You know I don't mind working and standing on my feet, 'cause I've got 9 children and they sure got to eat. And I don't mind working. Jag heter Olof Rolander.
Och jag heter Rickard Olsson. Vi kör bara med Twitter-adresserna.
Ja, och vet du vad? Apropå din Twitter, jag såg ju att du la ut 2 bilder på dig där du rider.
Ja, just det. Och du kom ju med ridstövlar.
Och du har ridstövlar på dig nu. Du idag, har alltså ridpiskan med dig hit.
Jag är fullkomligt hooked på det här med ridning. Jag har ridit 4 dagar i veckan de senaste 2 veckorna. Jag ska hoppa i Globen nästa söndag. Och fy för fan vad kul det är att rida. Nu kommer jag precis från, jag har varit ute i Fornboda heter det. Där ligger vi och ridit på Stig H. Johanssons marker. Inte på hans hästar, men ändå. Vi träffade hans dotter i skogen. Hon ska också hoppa på Stockholm Horse Show. Men det, jag fick beröm av henne för att hon tyckte att jag hade fattat galoppen.
Oj, oj, oj.
Och det, jag kan dra som en parentes. Det är lite roligt med de här alla såna här metaforer som man brukar säga. Alltså, har du fattat galoppen? Du måste ha lösa tyglar. Sadlat av eller sadlat om. Mm. Alla sådana där uttryck. Helt plötsligt blir de verklighet när man står i stallet och håller på med. Du måste och jag, mitt problem är ju lösa tyglar. Jag har för lösa tyglar. Och det är ju mitt problem i livet också. Så jag tror att det är en egenskap som de här stränga militära människorna, de som pratar så här mellan tänderna, de har ju korta tyglar och även med hästar, va?
Så du menar att när man är i den miljön där de här uttrycken så att säga har blivit metaforer, där är de på riktigt. Mm. Blir det så att man, det du tror bara, sitt rak i ryggen på häst, eller du vet, ja, falla av en häst och gå upp igen. Mm. Allt det är ju på riktigt.
Get
där.
Get back in the saddle, ja. Precis så är det.
Så vad betyder det? Blir det, skojar man om det eller är det, eller liksom, nej, det är ju där originalet uppfanns, så ja, det är inte på skoj.
Precis, nej, men du kan sadla av, sadla om eller så, så här, så det, man säger där är ju orden i dess rätta miljö.
Vet du vad? Nej. Vi har mycket att prata om. Mm. Jag tänkte vi skulle börja den här lilla passet med att prata om vad som hände i fredags.
Ja.
För att du gjorde ju någonting som du har sagt åt mig att låta bli alla tider.
Jag gick fram till Mauro på PAs.
Ja, ja. Berätta nu.
Men jag måste ju få göra det, för jag har träffat honom några gånger. Ja. Och vi har träffats på Systembolaget också någon gång och hejat. Sådär, som man gör. När man ses på Systembolaget en måndag, då är det kort. Och känner du här? Ja, går du hit på måndag? Mm.
Ja, nej, du har ju dispens. Riktigt. Du har ju dispens. Du känner ju honom på ett annat sätt. Självklart.
Ja, känner. Jag vet inte. Men ja, men visst.
Men visst hade vi trevligt i fredags.
Ja, jättetrevligt. Jag är fascinerad av Stefan Einhorn som vi hade till bordet. Jag har ju köpt böcker av honom och läst böcker av honom. Jag har citerat honom och det var som jag sa till honom. Om min morsa visste att jag käkade middag med Stefan Einhorn så skulle det toppa det faktum att jag har varit stand-in för Sven Wollter på Radiogalan en gång som prisutdelare när han blev sjuk.
Och Konsten att vara snäll.
Ja, det är hans bok.
Ja.
Den ska man inte ge bort. Det är en jävla provokation. Jag sa det till honom också. Att man, jag har för mig att jag fick den boken. Och den vill man liksom så här, ha, konsten att vara snäll. Varför ger du mig den boken?
Ja.
Så den får man köpa för att man själv är intresserad av det.
Men ja, det är kanske lite samma då med vissa böcker kan man tänka sig att det här behöver du. Man tolkar det som att jaha, du tycker att jag behöver det här. Men det kan ju också lika bra tolkas tvärtom, att du är ju redan så snäll och kolla här vilka fördelar du faktiskt har av att du är det.
Så att men jag tror att de som är snälla på riktigt, det är lite grann som om man är galen. Eller inte, om man inte är galen, då ifrågasätter man alltid sin, är jag galen eller inte? Jag skulle kunna vara galen. Och det är så med snällhet också, tror jag. Att om man är snäll, då misstänker man att man är elak. Men om man utgår från att jag är snäll, det är liksom untouchable. Man ifrågasätter inte sig. Då är man i farozonen för att vara lite elak.
Är det som är hans poäng i boken kanske?
Nej, det vet jag inte.
Men det, visst är det spännande när man sitter med människor som är så himla verbala och så visa.
Mm.
Han har mycket i sig när det gäller just det här kunskap och visdom, känns det som.
Han kommer från en gammal vis familj också, med Jerzy Einhorn, och nu har jag glömt bort vad mamman hette. Båda var cancerforskare och båda gick bort i cancer också. Och de var ju framträdande i debatter och pratade mycket om sjukvård och att ta hänsyn och patientvård och sådär. Och sen så kom dottern Lena Einhorn, ja, som skrev en bok och gjorde en film.
Vad är det den heter nu?
Ja, jag har glömt bort.
Men var det här Ninas resa? Eller?
Ja, precis.
Ja, Ninas resa, ja, var det.
Och den handlar väl om deras judiska bakgrund. Det kanske var rent om var mammans historia.
Jaha.
Det låter vara så. Och så seglade Stefan Einhorn upp då också, och ville inte vara sämre än de övriga i familjen. Och skrev en bok om snällhet och hur man ska bete sig mot andra människor.
Samtidigt berättar en intressant grej, tycker jag, just det här hur små marginaler kan vara ibland om livet går åt det ena eller andra hållet.
Ja.
För att man kan ju tänka sig då att växer man upp i en sån familj, båda föräldrarna är forskare och högutbildade och det kryllar av böcker i hemmet och så vidare, så smittar det här lätt av sig, så att säga då.
Mm.
Men han berättade att han hade lite sådär problem i skolan, fram till andra ring, han brydde sig inte så mycket. Och så bestämde han sig för att jag ska prova, jag ska testa ett prov och gå in för det för första gången.
Mm.
Och då sa han, och så blev han ju då, han fick väl bäst i klassen den gången. Mm. Och typ underens tid inte förbi hade väl läraren sagt då. Mm. Och då berättade han ju där att hade han inte lyckats på det där provet, så kanske han hade...
Suttit i fängelse idag?
Nej, det tror jag i och för sig inte hade gjort. Men det kanske hade gått en annan väg.
Ja.
Nu tror jag inte att han hade upptäckt det där förr eller senare, men...
Det är lite så här sliding doors.
Mm.
Det tror jag många. Jag skrev en krönika om det nyligen. I Gävle finns faktiskt en gymnasieförening som heter Gävle gymnasieförening Värdandi. Jag hade ingen aning om vad jag skulle göra med mitt liv. Det var verkligen så här, skolan slutar och jag med den. Jag som inte stakat någon väg. Vad vet jag om? Inte Magnum Bono, men Factory.
Ja.
Låten. Jag var väldigt mycket så. Och så kom jag till den här gymnasieföreningen som de körde med dikter, och det var väldigt lillgammalt. Men för mig betydde det verktyg ut till en annan värld. Liksom. Det var häftigt.
Kan du komma på något vägskäl annars, så där bortsett från det, där man känner att det skulle lika bra kunna blivit något annat?
Nej, inte något sådär konkret. Men den, där jag är uppväxt i Sätra på den tiden, där var det ju liksom... Ja, det var många som hamnade i finkan helt enkelt efteråt. De började med lite mopedstölder, sen blev det lite bilstölder, och sen blev det lite inbrott på gavlerinken, och de snodde en jävla massa godis som de hade i skåpen på skolan att dela ut. Och det hade man ju koll på vilka det var, liksom, man var tjenis med dem liksom. Men och det är möjligt att man hade kunnat bli mer tjenis. Ja, jag vet inte. Det...
Var du lite med i så här Gävles mods på den tiden?
Ja, lite grann. Men det var inget organiserat.
Nej.
Sådär. Men jag var en udda fågel som lyssnade på The Who och The Kinks och The Jam och sådär, kan jag säga, i Sätra.
När vi skulle åka hit idag,
ja,
så bara slängde jag ett öga på tvn, och då var det repris från Så mycket bättre.
Mm.
Och jag kommer att tänka på det, du lyssnade säkert på den låten också under din uppväxt. Men då berättade Sylvia Vrethammar att den här...
Visst är hon underbar?
Jag kan ingenting om henne faktiskt.
Uggla sa ju det i gårdagens program, att han hade haft henne som runkobjekt.
Ja.
Jag tror Uggla inte är ensam. Hon är fantastisk aura runt omkring sig, Sylvia Vrethammar.
Ja, hon har en stil verkligen.
Ja, hon är så voluptuous är det bästa ord jag kan komma på. Liksom, inte vulgär, men voluptuous. Hur översätter man
det? Nej, jag har inte den översättningen. Men i alla fall, det som sker då är att jag slår på tvn och så ser det här, och att Olle Ljungström ska sjunga hennes Viva España. Och då berättar hon ibland storyn. Också det här med små marginaler då.
Mm.
Du hade någon varit i Spanien och hört den här låten.
Mm.
Så det finns ju någon originallåt på spanska. Hon får uppgift att spela in den här på svenska och är lite sådär tveksam till om hon ska göra det.
Mm.
Och så gör hon det i alla fall, och det här blir en dunderhit i Sverige. Och den blir en dunderhit i England.
Mm.
Och sen hamnar hon på Top of the Pops. Top of the Pops. Och då ser man hur Uggla bara, wow! Och då slog, för han då, han hade liksom drömmen, tänk att hamna på Top of the Pops. Och Vrethammar har ju varit där tre gånger dessutom. Så två poänger i det här. Dels har vi nästan alla, vad man än har sysslat med, så har man någon sån där, åh, tänk att en dag få göra det. Jag har ju inte drömt om att hamna på Top of the Pops eller motsvarigheten till det. Jag, kanske inte du heller. Men vi har säkert våra motsvarigheter. Mm. När jag spelade pingis, då var det givetvis, tänk att spela i elitserien och tänk att spela i landslaget. Tänk om, man hade sina, som andra bara, vad det var, det spelar väl ingen roll. Mm. Men alla har, yrken har sina grejer. Ja. Så även när du har kommit långt som uggla, så tycker man att, ja, ändå går han och trånar och på annat. Va?
Ja. Ja, men så är det ju. Han går ju bort eftersom han bara sjunger på svenska också.
Ja, då är det svårt att hamna där, precis. Kanske. Men har inte alla de här där drömt om att skriva på engelska, tror du?
Nej, alltså han har alltid skrivit på svenska.
Ja, det. Ja. Mm.
Men det där är intressant. Nu kommer jag inte ihåg vilka fack jag hörde på radion, tror jag det var. Om det var Salongen med Kattis Ahlström. De höll på att prata om just mål och målbilder och sådär. Ganska tidigt när jag började med mitt jobb på radion, så hade vi en chef som var väldigt duktig på att organisera, vad ska vi någonstans, var är vi på väg och sådär. Och samla trupperna liksom, så att vi skulle bli ett enda lag. Och det är väldigt svårt med journalister, för det var mycket journalister där på Radio Gävleborg då. Och,
det är som att valla katter liksom.
Precis så är det. De springer åt olika håll. Men han sa just skillnaden mellan mål och vision. Vi kan ha en vision att vi ska vara bäst eller något sånt där. Men mål kan man alltid mäta. Det kan du bocka av. Så delmål för att ta sig mot en vision.
Mm.
En vision är omätbar.
Den finns alltid kvar.
Precis.
Kan man säga. Den är mer
abstrakt.
Den
når aldrig fram till den.
Ja. Den stakar ut en riktning kan man säga. Den är ju väldigt mycket längre brintid på. Mm. Jättebra. Nej, men vision är ju härligt att ha. För då får man upp någon, då får man någonting att sikta mot i alla fall. Ja,
har man en vision, så har man i alla fall, då kan man ställa sig i position för att möta nästa mål.
Ja.
Så att man inte går i fel riktning, för man vet att man ska någonstans på något vis. Jag tänkte också, apropå snällhet, Stefan Einhorns bok, så har jag råkat ut för nu i veckan så här, elakhet, eller sån här skärgårdsfrämlingsfientlighet. Och det här är inte första gången som jag stöter på det här, utan det har hänt flera gånger, även i somras. Det är oftast seglare, men också kan vara, det beror på, kommer man med motorbåt, då är det seglare som beter sig jävligt illa. Kommer man med vattenskoter, då är det vanliga jävla skärgårdsbor eller motorbåtsmänniskor som beter sig fruktansvärt ohövligt och väldigt illa. Vi kom in till Sandhamn här i onsdags, hade åkt Kanholmsfjärden, det var stormigt som tusan, var fantastiskt på vattenskoter. Kommer in, det är inga båtar ute i skärgården överhuvudtaget, det är så vackert va? Man är helt ensam där med vattenskoten. Kommer vi in till Sandhamn, kör väldigt långsamt och lugnt, och så står det någon gubbe där och håller i en liten motorbåt. Och så liksom, du vet, på sjön hälsar man bara, så är det. Sträcker upp näven och hälsar. Då tittar han på mig, så skakar han på huvudet. Och så här, sådana som dig hälsar inte jag på en sån gång.
Var det liksom där?
Ja, precis. Det är inte första gången, framförallt när man kommer med vattenskoter. Då är det så här, det är en av de största naturupplevelser jag har haft på vattenskoter. Man åker så nära vattnet, va? Och det handlar inte om att åka fort, bara liksom smyga in. Och då tycker de här, nej, det vet, jag är lite bättre än dig. Jag kan det här med skär. Så otroligt snobberi och så jävla otrevligt så att jag blir tokig.
Ja, men kan inte du uppfattas lite grann ungefär som om du åker till Bangkok och så är det här ständiga vet, de här mopederna som kör fort och som stör
jo,
lite.
Jo, men precis. Men jag dömer väl inte ut varenda människa för det. Och dessutom så kör inte jag på det sättet. Om du kommer en lugn mopedist och så, som hejar på mig, ska jag då säga, jag hatar mopedister, alltså hatar jag dig och därför ska jag inte...
Aha, du säger de drar alla över en kam.
Exakt så. Det är därför de är främlingsfientliga.
Men drar inte du alla över en kam när du säger att de gör det allihopa?
Ja, men det, jag sa att det här är inte första gången. Nej. Det har hänt flera gånger. Och jag tycker att det är genuint otrevligt. På sjön och i fjällen och sådär, så hejar man alltid. För det är så här nödlägen. Man ska alltid vara beredd att hjälpa varandra. Och när de då liksom står och på en hej säger bara, nej, jag tänker inte heja på det. I somras så körde jag Roslagsloppet också. Det är sån här motorbåtsrace som har gått sedan Dackefejden. Och så kommer man till Väddökanal, då är det bara 5 knop. Alla ligger i 5 knop, det är liksom ingen snack om det. Ligger och puttrar bara. Då står det någon kille med någon segelbåt och håller i den med någon brygga. Och så får vi ögonkontakt. Och jag hejar, precis som man ska göra på sjön. Hej, hej. Samma sak där. Titta rätt in i ögonen och bara skaka på huvudet. Nej, jag tänker inte här på dig. Sånt jävla snobberi, va? Men fruktansvärt provocerande. Så fruktansvärt ouppfostrat. Jag blir kränkt av sånt där.
Men det kanske var så att det var någon av de här som har skickat insändare till Vem vet mest. Det kanske är den där snubben vi pratade om i fredags. Men så hade inte med att du var på en skoter att göra, vattenskoter, utan att det var du. Liksom. Det är han som...
Ja, så kan det i och för sig vara. Ja, men, alltså, det är samma mekanismer som främlingsrädsla som de har.
Ja, men det är inte alls trevligt. Jag håller med dig.
Nu ska jag i och för sig säga att viss mått av främlingsrädsla kan jag ha också ibland. Det är ju... Och den måste man också vara, det är samma som med galenskap. Man måste bara erkänna att man har det. Om jag går i Hallonbergens centrum så kan jag känna mig så här ensam och lite räddare än om jag är i Nacka forum. Liksom. Och det är ju bara, så är det. Men jag behöver inte bejaka den känslan för det.
Nej, men att den finns där som en instinkt tror jag. Att det är ett sätt för oss att förstå verkligheten, är att sortera in saker i fack och att ganska snabbt göra en bedömning. Är det här ett hot eller är det lugnt? Och så vidare. Och då generaliserar ju hjärnan för att kunna göra den här bedömningen mycket snabbare. Vilket gör att man ibland gör misstolkningar, eller väldigt ofta gör det. Mm. Och det är väl därifrån egentligen rädslan för det okända. Som en överlevnadsmekanism från början. Och det har ju i sin tur ballar ur väldigt ofta. Och
men då måste man ju möta den rädslan och utmana den rädslan. Inte ge efter för den. Det är därför de här skärgårdsgubbarna bara, som inte ens vågar hälsa på någon som kommer på vattenskoter.
Jag kommer att tänka ungefär på...
Inkryggar!
Jag tänker på Lars Ohly när Sverigedemokraterna hade vunnit. Uh-huh. När han liksom inte ens ville sitta i debatten med...
Exakt.
Vad heter han nu igen?
Herregud, Jimmy Åkesson,
ja, tack.
Det felade ju sitt syfte. Men det var ju samma med folkpartisten, vad heter han? Han reste sig upp när Ny Demokrati kom in i riksdagen också.
Från Bengt Westerberg? Eller?
Bengt Westerberg var det. Han reste sig upp, då ville inte sitta med heller. Så att jag tror Ohly hade det i åtanke.
Fast Westerberg tog ju debatten sen, faktiskt. Han var väl en av dem som faktiskt tog debatten.
Men han insåg väl att det var fel att resa sig upp i direktsändningen där, kanske.
Ja. Sen var det en forskare jag läste som sa att man ska inte ta debatten med den här sortens retorik. För att i och med det så har du någonstans bejakat den. Så att det är svårt. Det är svårt.
Han var av skolan, man ska tiga ihjäl dem.
Jag vet inte riktigt vad hans poäng var, men han hade en varning på det där. Liksom just att då blir det normaliserat att prata om vissa saker.
Strunt samma. Det där beror på vem som riktar strålkastaren. Alltså problemformuleringsprivilegiet. Hur du ställer frågan.
Ja.
Det är så debatten. Jag kan ta ett exempel bara. Nu kommer jag säkert att bli halshuggen här. Men på Sveriges Television, om man tittar över hela utbudet, så är det fler kvinnor än män som syns i rutan. Men kvällstidningarna fick någon slags idé om att man skulle skära in och bara vinkla in sig på primetime-program. Vilket gör att vi har kanske en handfull sådana. Varav Så ska det låta och På spåret har gått i 20-15 år ungefär. Mm. Och då var det där man skulle liksom kvotera in kvinnor. Vilket gjorde att hela Sveriges Television, de rättade sig i leden och liksom sa, men det ska vi verkligen göra. Så nu är det liksom kvinnor överallt, alltså uttalat så. Och det kan vara rätt eller fel, sådär. Men problemformuleringsprivilegiet hade kvällstidningarna. För det var de som formulerade problemet och sen anpassade sig en hel organisation efter det. Så det är väl samma sak med Sverigedemokraterna. Om de formulerar problemet på ett visst sätt, om man tar diskussionen med dem på det sättet de har formulerat problemet, då uppstår det hinder. Men om du själv formulerar problemet och sen går mot Sverigedemokraterna, då är det de som hamnar i en helt annan sits. Så det är den som står bakom strålkastaren och riktar den är väldigt, väldigt viktig i såna där diskussioner.
Bra sagt. Jag tror det ligger något i det.
Jag hade tur bara.
Men du, förra avsnittet så snackade vi lite om kommunikation. Mm. Och vi pratade bland annat om det här med när Bin Laden skulle mördas. Eller förlåt mig.
Just det.
Ja, vad kallar man det för?
The killing of Bin Laden.
Ja.
Och att voluptuous.
Och så säger...
Han var inte voluptuous.
Nej. Och så säger den här Demolition Man, han får alltså uppgift att blow it up. spräng upp, spräng det, och så tror och han att det är huset, istället för helikoptern.
Och helikoptern egentligen. Ja.
Och jag pratade lite med brorsan då om det där, att kommunikation, var intressant det, och hur fel det kan bli. Och jag hade ju i förra veckobrevet, som jag skickade ut veckans peptalk måndagar som du vet, och i förra brevet skrev jag, nu har vi uppnått 70 000 prenumeranter och nummer 70 000 blev Ann-Sofie. Skicka din adress så får du en present på posten. Vet du hur många som skickar sin adress till för att få en present?
Av 70 000, jag skulle kunna tänka mig att du fick 100.
Ja, någonting i den stilen. Men det var ju Ann-Sofie som skulle ha en present på posten. Ja. Men jag tyckte ju att det var, kunde inte bli tydligt. Alltså jag tänkte inte ens tanken att det här kunde tolkas som att alla 70 000 som, vem som helst som skickar, får en present. För att vi har, är du med? Ja. Visst är det intressant?
Så man tror att de hade slarvläst och bara, de hoppade över Ann-Sofie och såg bara present, skicka ditt.
Ja.
Det kan inte vara som att de, jag chansar, trots att det heter Kent.
Nej, nej. Det hade ju varit iskallt egentligen. Ja. Jag heter Kent, och så inom parenteser, man sätter sådana här snuffar, Ann-Sofie Persson. Nej, det var inte så, utan det bara slog mig hur lätt det ändå blir missförstånd i kommunikation. När man tycker, alltså, blow it up. Det kan inte, det måste ju vara helikoptern, men det kan lika bra vara huset. Och jag kommer ihåg, när jag var yngre, jag tänkte vi skulle komma in på lite grann på det här med barndomsminnen. Så min bror, han hade ju en tendens att säga Olof. Och du vet, det tolkar jag som att nu har jag gjort någonting. Medan han var bara, han ville ha uppmärksamheten.
Ja.
Men tonen där, den kommunikationen fortfarande tar på mig om han säger det. Ja. Nu är vi ändå vuxna. Olof. Ja,
du hamnar i försvarsposition på en gång.
Man går en snabb rekapitulering vad som har hänt de senaste timmarna.
Men då är uppdraget slut. Han får ju exakt den uppmärksamhet han vill ha.
Ja.
Ändå. Dessutom, du står i vakt mer eller mindre.
Ja, men det blir rätt intressant. Sen hör jag, han har ju två barn, och så den ena heter Joakim, en av sönerna. Och vi pratade med varandra i telefonen då. Och vad duktiga de är på att kommunicera. Alltså föräldrar är så otroligt, vilken simultan kapacitet de har. Så han står och pratar med mig i telefon, och så helt plötsligt hör han så här, Joakim, ryggsäcken. Och sen är han tillbaka igen. Och sen hör jag hur han betonar också, Joakim, eller något sånt där. Samma ton som han körde med mig alla år. Och det där sitter kvar som, apropå det här med kommunikation och förr så där. Har du något barndomsminne i koppling till det här med hur dina föräldrar kommunicerar med dig? Eller hade du syskon förresten?
Nej, jag fick syskon väldigt sent. Pappa bildade en ny familj och sådär, skaffade barn. Men så jag har inte bott med dem eller levt med dem. Och ja, vi firar inga födelsedagar eller sådär. Uh-huh. Eller. Vi är ganska långt ifrån varandra. Men vi har ändå varandra, kan man säga. Barndomsminnen vad gäller kommunikation. Nej.
Får jag bryta in då? Kommer du ihåg att man ringde ju innan internet och sådär, så kunde man ringa till heta linjen för att kommunicera med andra. Och jag berättade det här för en kompis, Erik. Och han berättade att han var så med ännu tidigare när heta linjen var så att man fick ringa på speciella nummer. Och så fick man prata mellan dit, och sen hade du 5 sekunder på dig att snacka. Sen dit, sen kom det en ton igen, va? Var du med på den tiden också?
Ja, men jag testade heta linjen några gånger. Men det var så konstigt på heta linjen. Det var någon som pratade. Sen kunde man vara, vad fanken hette det? När man var dykare eller något sånt där. Ubåt tror jag kallas något. Då var man bara tyst och lyssna på vad som hände på heta linjen. Och så var det ganska ofta, har jag för mig i alla fall, snusgubbar som satt och gjorde knasiga grejer och liksom kunde bara säga något könsord och sen sådär, som låg och flämta i telefon.
Ja, heta linjen var märkligt.
Ja, det var synnerligen märkligt forum faktiskt. Nu skriver ju de flesta, eller podcastar, men då får man inga svar. Sådär.
Nej, men
Facebook är ju liksom lite så, och Twitter fyller väl den funktionen. Det var liksom det första sociala mediet var väl heta linjen egentligen.
Ja, och fortfarande, det är lite där man hör Viva España och så mycket bättre där, mycket gamla grejer som kommer upp där. Och då fick mig att tänka på det här med barndom. Och det som har hänt under barndomen, under min barndom, alltså på 70-talet och början på 80, var ju att det dök fram en en grej som jag undrat över så mycket. Varför tas det här aldrig upp i politiken? Nämligen, det växer ju fram en rörelse som förespråkade medborgarlön på den tiden. Mm. Kan du något om medborgarlön?
Nej, fill in the blanks.
Ja, medborgarlön betyder alltså att vi tar bort alla såna här subventionssystem och trygghetssystem och ersätter det med en medborgarlön. Så att är du medborgare i Sverige, då har du en medborgarlön. Mm. Det vill säga oavsett om du jobbar
alla
eller
får
inte.
Lön.
Ja, alla får en medborgarlön för att du är medborgare i Sverige helt enkelt. Och sen så då får du bort det här dåliga samvetet att jag jobbar inte och därför är jag inte värd någonting eller jag bidrar inte. Man värderas inte som människa ut efter det längre.
Nej.
Så det finns en psykologisk faktor, det finns en social faktor och det finns
en demokratisk faktor också.
Ja, och sen kan man ju då se det som att det är en liberal faktor också i att du slipper ju.
Men de som jobbar tjänar mer utöver medborgarlönen, eller?
Ja. Du ska ju alltså, men om du inte vill jobba så ska du kunna klara dig på medborgarlönen.
Men det där, kommer jag ihåg, det fanns någon nationalekonom som hade räknat ut att om de som ville jobba, om man gav jobb till dem, då skulle de med lätthet kunna försörja de som inte vill jobba. Så att om man, för nu är det ju många som är arbetslösa som vill jobba och många som jobbar som bara fy vad tråkigt.
Ja.
Så om man skulle få till det så att de bytte plats bara, så skulle de som vill jobba med lätthet kunna försörja de andra.
Men vad tror du om medborgarlön? Skulle det kunna funka? Eller är det bara, varför tas det inte upp? För det är arbetslinjen som förespråkas idag. Man slåss ju om vilket parti som är det riktiga arbetarpartiet så att säga, va?
Det är väl inte, är det så jävla stor. Ja, det är väl liksom det är det att du inte har bidrag om du jobbar då. Det är väl det som är skillnaden. Alltså, för, jag menar, om du inte jobbar, då har du väl någon form av social, om du inte hamnar väldigt olyckligt mellan försäkringssystemen. Du har ju ändå ersättning.
Ja, fast det är en försäkring du har då.
Ja.
Arbetslöshetsförsäkring.
Då skulle det vara heta lön istället, men inte det bara en omformulering av.
Jo, fast det innebär
pengar
ju
som ska ner i fickan bara liksom egentligen.
Ja, det kan man ju tycka, men samtidigt innebär det att du har inte den skulden.
Nej.
Och du kan alltså bidra på annat sätt. Inte bara lönearbete som du bidrar till.
Du menar
till
att det är stigmatiserande och socialt.
Ja, jag tyckte det där var lite spännande. Ja. Vi kom ingen vart med den.
Men jag hörde en väldigt intressant hur man organiserade jobbet i Danmark bland sopåkare.
Mm-hmm.
Där gick man ihop. För mig att det var de skulle avskeda x antal sopåkare. Men då gick de ihop istället allihopa. Så att om de var 5 stycken så täckte de upp en heltid, en extra, alltså 4 stycken hade fast anställning, men de var 5, vilket gjorde att var femte vecka så hade en ledigt hela veckan. Förklarar jag väldigt konstigt nu, eller?
Nej då, jag är med dig, okej. Okay. Att
det var 4 heltider, men de delade den på 5, så alla gav 25% av sin lön.
För att den femte skulle slippa gå.
För att den femte skulle slippa gå. Men det innebar också att var femte vecka hade de en hel vecka ledigt.
Aha.
Så de släppte 25% var.
Ja, just det. Men då ska det ju också. Ja, men det var ju hyfsat logiskt ändå. Det är ju samma, hörde jag på, om det var på Taxi Stockholm eller Top Cab. Så,
det var ju 10 veckor per år utöver semester.
Ja, det är grymt. Mm. Men du har ju en lägre lön då, å andra sidan. Mm. Att där har de, jag tror det var Taxi Stockholm, kommer inte ihåg. Att där lägger man, när man hämtar bilen, så lägger man 10 spänn i en burk varje morgon. Det lägger en 10 där. Och ifall att någon får problem, att bilen går sönder eller de får en p-bot eller fastnar med polisen, så kan de hämta den här burken med pengar.
Som en fond?
Ja, en liten försäkringsfond sådär. Jag tycker om sådana där solidaritetsåtgärder trots allt.
Men vi hade ju någonting som var helt barockt när vi hade sån här, vad fanken heter det? Friår. Kommer du ihåg det? Vi hade friår i Sverige.
Just det
var någon sån här Miljöpartiet kompromissade med sossarna och så fick vi friår. Vilket gjorde att de, jag tror att det bara var de som var inom kommun och landsting eller anställda. De fick ta sig ett friår och göra precis vad man ville. Om man ville plugga eller sadla om eller någonting annat, så fick man väl 80% av sin lön. Och så, samtidigt så ställde man sin arbetsplats till förfogande och så kunde någon ung komma in på arbetsmarknaden. Det var tanken.
Ja.
Och då har en kompis som bor i USA. Och i USA jobbar man ju liksom, kanske man har tre jobb för att få det gå ihop. Ja. Man är inte rädd för att ta i en vecka semester per år och sådär. Och då satt han på en middag och så berättade han, well, in Sweden we have something called free year. Och alla var så jätteint, wow, what's that? Oh, well, you take a year off, just figuring out what you want to do with your life. Sådär. So, wow, sounds amazing. Oh, I'd like to do that. And who's paying for that? Well, the government's paying for what? Du vet, de blev så fruktansvärt. You mean you tar nu skattepengar till att ge det? Men de som är entreprenörer, de som har skapat, nej, tyvärr, de kan inte ta någon friår. Egenföretagare funkar inte det för. Så det var ju ändå ett försök till någon slags sån här, även om det var ett jävla idiotiskt försök, tycker jag då, som aldrig har haft en anställning i hela mitt liv. Det där med friår går ju så fet bort, man har fullt på att springa.
Det där var nog lite déjà vu, jag tror vi har nämnt det där i tidigare podcast, men jag tycker ändå den var så pass bra. Så
gjorde den på engelska kanske.
Vet du vad? Det hände en intressant grej i veckan. Jag har ju varit iväg på lite föredrag som i vanlig ordning.
Ja.
Och så var jag iväg på ett föredrag. Och jag har inga problem med människor som är positiva.
Nej.
Men ibland kan det till och med pusha mig lite grann när någon, du vet, är
för positiv. Aha.
Och då träffade jag
på... Jag
vet inte om jag provocerade, men det var lite komiskt sådär. Den här kvinnan jag stötte på då, vad som än hände, så sa hon, vad roligt! Alltså... Det var väldigt, långa R, va? Mm. Och så roligt var det inte så att jag kände att det var befogat att lägga på 14 R.
Nej.
Alltså det hade det varit så att du har vunnit 14 miljoner nu, Rickard, liksom. Då hade, vad roligt, då hade den varit befogad.
Funkar.
Men inte när någon säger så här, ja då tar vi 20 minuter break.
Mm.
Den är ju inte...
Nej, precis.
Nej.
Man måste ju anpassa reaktionerna efter vad som krävs. Om allting är väldigt roligt hela tiden, då blir det lite Peter och vargen, eller hur? När du väl vinner 14 miljoner, vad ska du säga då? Ska du säga...
Och
roligt! Bara lägga på.
Och du får ju streaka också då.
Ja.
Men det var ju lite... Vad ska jag säga?
Jag blir alltid misstänksam mot sådana där överpositiva människor. Jag tänker, vad är du rädd för? Alltså, det finns ju någonting som de springer ifrån genom att springa mot det roliga hela tiden. Att, vad trevligt det är! Och fantastiskt! Och man ska säga, ja, men så jädra roligt och fantastiskt var det inte. Varför måste du överdriva? Vad är du rädd för?
Ja, men om du tittar... Facebook har ju lite av det här utmaningarna ibland att... Nu ska jag träffa bästaste superbästisen, du vet, världens bästa och så. Mm. Och då kan man ju tycka, ja men det är väl helt okej. Okay. Det är väl en fortfarande fina ord om en annan människa. Men samtidigt så tar ju udden av det som verkligen är det. Så att när du använder ord som fantastiskt och outstanding och så världsklass, om saker som faktiskt är på bra, då blir det lite som Seinfeld berättade när han var på, han skulle hämta medicin på apoteket och så står det så här, den här är long lasting, men det här var en quick acting, when do I need to feel great, now or later, och sen stod det han sa, och så sa han så här att good is, det är liksom det är redan borta, att du ska, utan det, nu handlar det bara om, ja just det, strong finns inte.
Nej.
Utan det var mega strong, super strong och så vidare. Så strong har redan försvunnit. Mm. Det kan inte bara vara starkt, för då är det...
Det är svagt.
Ja, det är svagt. Ja. Och där har du samma grej, va?
Ja.
Och gillar man svenska språket och gillar hur man uttrycker sig, så kan det bli jobbigt ibland när någon tar superlativerna.
Men är inte det alltså, just på sociala medier? Att vi är ju inne i, befinner oss i en tid där allting, man ska sälja in allting också. Alla är varumärken och alla liksom så här, och till och med när du tar en latte med din kompis då är det liksom den supergodaste latten som finns. Och så gärna ett litet foto på den på Instagram och så med bästis, kompis och allra bästa. Så att det här mötet, alla ska bli lite avundsjuka på att du har tagit en latte med någon gammal klasskompis egentligen. Och därför säljer man in grejerna. Så alla sänder och alla säljer. Det är ju så det funkar idag. Då tar man till de där för stora orden och superlativen helt enkelt. Vidrigt! Fruktansvärt vidrigt!
Men på Facebook, det var brorsan som sa också, egentligen, ibland blir det ju konstigt, man har kanske en glad profilbild på sig själv, mm, och så kanske man har hamnat i en tråd där det diskuteras lite allvarliga saker, mm, men det är fortfarande du, din leende, ja, lite snea, att man borde egentligen kunna byta profilbild ut efter vad man pratar om.
Ja, så morfa efter sinnesstämning. Det är, ja, lite som smiley-gubbar ju.
Ja, det hade varit lite kul.
Vidrigt. Är inte det för övrigt ett väldigt bra ord?
Ja, jag gillar inte det ordet.
Ah,
jag tycker det är också överanvänt. Åt andra håll, cyniken har förstört,
ja,
det ordet.
Jag håller med lite här, men jag gillar just vidrigt. För det är nästan så att det är onomatopoetiskt. Alltså, vidrigt, det vrider sig på något vis för att det är så vidrigt.
Ja, men det är samma med ordet hata. Man ska spara ordet hata till det som verkligen är värt att hata.
Ja,
man kan hata nazismen, ja, det är okej, va?
Men
man
det är vidrigt att hata också.
Ja, man hatar liksom inte att en apelsin är svår att öppna. Eller så. Där får man spara. Det finns mildare ord även där.
Jag älskar istället. Mm. Jag såg på Twitter, fångade jag upp Larry Hagman, har ju dött. JR.
Just. Ganska apropå nyligen. Barndomsminnen.
Ja, herregud. Verkligen. Hur? Ja, det är vignetten. Och
Falcon Crest.
Ja. Oh. Det var en stor skillnad på dem.
Ja.
Och så
var det Dynasty?
Det Vita stenen var det. Det var
Vita stenen. Jag älskade Vita stenen.
Kan vi köra en tävling? Kan vi den här signaturen? Det var lite dåligt. Det var kulturen i P1, fast den gamla signaturen som de hade med krumhorn. Den har varit borta.
Ja, den där var svår.
Den här då.
Nej.
Känner du igen den?
Nej.
Det är väl nytt och väder.
Ja, men du får ta något lättare. Ninna.
Det är motivet. Men i alla fall, Larry Hagman har dött.
Mm.
Och jag såg då att han hade som önskan att hans aska skulle blandas med marijuanafrön, planteras i backen och senare skördas, och sen så skulle man ha en fest i dagarna tre på de blad som man hade torkat och rökte då, antar jag. Man röker upp Larry Hagman.
Det är ju en faktoid, det måste det ju vara.
Ja, jag gillar sådana där.
Var fick du den ifrån?
Ja, det var Fredrik Virtanen som hade skrivit det. Jag tyckte det var väldigt innovativt ändå.
Visst borde alla vara på Twitter för att lära sig grejer.
Ja.
Jag tycker det är en bra medium för allmänbildningen.
Ja, jag lärde mig till exempel att om man har rakat sin stjärt, som en del, vissa människor gör nu för tiden.
Vänta nu. Ja. Hur kom du in på det här nu?
Ja, du säger att man lär sig saker på Twitter. Och jag har lärt mig att om man rakar sin stjärt så är det helt omöjligt att släppa en ljudlös braka. Det är fullkomligt omöjligt. Det smattrar i skinkorna direkt då. Du måste ha den här lilla håren som ungefär som vi har ett puffskydd här på mikrofonen. Och det är de här stjärthåren helt enkelt som är som puffskydd. Annars så smattrar det på. Det hade du inte räknat med. Du såg inte den komma, va, Olof?
Jag såg inte den komma.
Så det ska man tänka på om man nu står i begrepp att raka sitt anus. Att de där ljudlösa fisarnas tid är över då helt enkelt. Men apropå den här Larry Hagman, så träffade jag en man i Ghana, en homosexuell man i Ghana när vi var där med Wild Kids förra året. Han hade någon enorm djungellodge. Ja, men jag kommer till det. Ska vi se.
Apropå Larry Hagman, ja, så
och att han ville blanda sin aska med marijuanafrön och plantera. Den homosexuella mannen som drev den här djungellodgen, han hade sorg för hans engelska partner hade precis gått bort. Och de var engelsmän båda två, men bodde i Ghana och hade byggt upp den här lodgen. Vad han hade gjort var att han kom precis från England. Han hade varit i England, begravt sin partner och kremerat partnern. Men tagit en bit av askan, gått till en tatuerare, blandat tatuerarbläcket med askan. Och tatuerat in hans namn i handen. Det gör jävligt ont i handen. Så att han levde med sin partner forever and ever. Visst är det för jädra vackert, va?
Det finns något romantiskt,
ja,
i det,
kan jag tycka. Ja, det är så romantiskt som man smäller av, alltså. Vi skulle ha lite, nästan lite Dave Grohl sin musik till det här, sådär. Tatuera in askan och så liksom på den man älskar. Fan vad fint.
Ja. När jag tänker på det här med att sprida aska överhuvudtaget, då får jag alltid upp den här bilden av, eller den här scenen i Big Lebowski.
Just det. Mm.
När de har hans aska, Steve Buscemi's aska, ja, i den här kaffet.
Kasta emot vind.
Ja, så kasta emot vind. Mm. Så vad heter han nu igen? Han som dricker White Russian hela tiden.
Dude.
The Dude. Får det liksom i ansiktet.
Men jag tänker att det var första gången jag stötte på kremering och aska. Det var i Det fattiga och det rika. Den tv-serien, jag kommer inte ihåg vignetten där, men Nick Nolte slog igenom där. Och Falconetti, och det var ett, ja, Falconetti var en mean motherfucker som folk spottade efter på gatorna till och med när han gick som privatperson, för de blandade ihop karaktär. Man har inte sett honom i någonting nästan sen dess. Men Nick Nolte dog i alla fall. Det var min favorit i Det fattiga och det rika. Och då åkte man ut på havet och strödde hans aska. Och det var så här, jaha, är det så? Är det så konstigt? För jag trodde att man liksom sänkte ner en kista och begravde folk.
Tycker det finns något vackert? Vill du bli kremerad eller begravd?
Jag har svårt med den här kremeringstanken faktiskt. Jag tycker, jag har varit på ett krematorium och sett hur det går till och så där, och hur de skrapar bort guldtänderna efteråt och så där. Det känns, jag vet faktiskt inte. Jag antar att det inte spelar så jävla stor roll när man väl är död. Men jag är mer bekväm i att ligga i en kista och sänkas ner i jorden och maskarna får äta upp mig faktiskt. Och det kanske inte de amerikanska krematorierna, de är ju för små nu för de här fetknopparna som kommer in. Så de får ha speciella ugnar.
Nej.
Jo, de är så tjocka så de går inte ens att kremera tjockisarna i USA.
Oj.
Ja, det är fruktansvärt. Då har man ätit lite för mycket. Någonstans borde man ha stannat på vägen. Det är samma, flygplan har ju fullt show också nu för tiden. Om de ska ta dubbelt betalt för jätteöverviktiga och sådär.
Ja.
Om de ska ha färre säten så de här får plats liksom och sådär. Så, att så stort har
fettman
problemet. Ja, men just när det kommer in i krematoriet. Ja. När de är så tjocka så du inte får in dem i krematoriet. Ja. Det är vidrigt. Men lite roligt.
Men apropå det här med det var någonting du sa här med att att Nick Nolte, att de förknippade hans rollfigur med verkligheten.
Falconetti, ja.
Sylvia Vrethammar i det här Så mycket bättre berättade ju att det var ju under fascismens tid hennes
Franco.
Låt. Ja, så Franco, hon blev ju förknippad med fascismen.
Ja.
Så folk hade sprungit så här, mördare.
Viva i Spanien.
Ja. Ja. Den blev som en hyllningslåt till.
De trodde att hon var en fasciststövel. Ja. Hon fick ju nästan, hon flydde väl landet tror jag till och med. Hon var borta flera år från Sverige.
Oj.
På grund av det där.
Herregud.
Jag tror inte det bara var i Sverige heller som man förknippade henne med.
Nej.
Det kan ju vara så att Franco tog till sig den här låten också. Och gjorde
har du, jag såg att du bussrat till, har du någon app att tipsa om oss lyssnare här?
En app? Du, jag har varit så apatisk sista tiden när det gäller min mobiltelefon så att nej.
Jag kan tycka att den här...
Har du någon bra app?
Ja, så det finns en som heter Face in Hole. Som är,
det
var Adam som tipsade om den.
Det är en porrig.
Nej, du kan alltså klippa in en kompis bild i...
Tarr!
Utan ja. Den ser ut så här då, du vet. Du
väljer ja. Så man tar och så får du ett hål i munnen,
ja, men,
där du stoppar in...
Ja, men fasiken, till exempel bara en sån
här. Jag sa ju det, fy dig!
Här, Spindelmannen då, så kan det bli du som hoppar in i den.
Just det.
Den laddar inte snabbt här som du ser, utan... Så, helt svart.
Friends in holes.
Face in hole.
Ja.
Face, sådär. Och så stoppar vi in Rickard Olsson där. Så blir du Spindelmannen.
Den skulle kunna, om man vill göra en liten ordvis, heta Hall of Fame.
Ooh.
Om man sätter in sig själv i Spindelmannen till exempel.
Men du, sen var det ju... Jag har en annan... Jag har den här Breaking News-appen. Den är grym. Då får du... kommer det som en pop-up.
Ja, men de följer jag på Twitter faktiskt.
Jaha, ja, Breaking News i alla fall.
Jag funderar på att byta namn.
På Twitter?
Ja, nej, på mig själv faktiskt.
Mm-hmm.
Jag såg en film igår som heter Fitzcarraldo av Werner Herzog.
Okej.
Okay. Fantastisk.
Det låter avancerat.
Vad tror du om att heta Rickard Mats Fitzcarraldo Olsson? Är det inte för jävla bra namn?
Man kan väl säga så här att artistnamnet Rickard Olsson det kan ju inte ha hjälpt dig så där vansinnigt mycket.
Nej, de har med blandat ihop med den här strippstolpen Rickard Sjöberg faktiskt. Långfärdsgriskon.
Ja, men du måste väl ha något exempel när du och Rickard, när någon har
men
sagt...
Men är det inte bra namn? Fitzcarraldo?
Jo, jag gillar det, men...
Rickard Mats Fitzcarraldo Olsson. Fan, jag ska döpa om, jag ska kolla upp hur man gör bara. Anledningen är också, Fitzcarraldo, han bodde i Iquitos i Peru. Det finns inga vägar till Iquitos, du måste åka på Amazonas. Nu har de en flygplats, men då fanns det inte det på 1800-talet. Då fanns, var du bara tvungen att åka. Han hade en dröm om att bygga ett operahus i Iquitos. Och han skulle bli rik på gummi, för det var en massa gummibaroner där. Och han köpte en stor herrejösses ångbåt som han transporterade över ett berg ner i en annan flod för att kunna hämta gummi, var tanken. Så han gick igenom något så fruktansvärt mycket för att nå sitt mål.
Ja.
Helt enkelt. Han gick över stock och sten. Alltså, han gjorde det omöjliga för att nå sitt mål. Då tänkte jag så här, shit, det där är bara heta Fitzcarraldo i mellannamn då, bara för att påminna sig själv om att
allt är möjligt.
Fortsätt streta, gubbe! det fanns en plan.
Mm.
Fitzcarraldo, Rickard Mats Fitzcarraldo Olsson.
Ja, men jag gillar tanken på artistnamn som fenomen.
Ja.
För jag kan tänka mig då att det kan ju bli löjligt om någon har ett artistnamn som faller. Eller där det inte finns någon anledning att göra det. Men folk byter ju namn och efternamn och så vidare. Men ja. Har du aldrig, har jo. Det slagit det alltså? Att ja. På riktigt, ett artistnamn för att bli lättare att...
Ja, under mina svåra år i gymnasiet, när man skulle vara lite avancerad och liksom lite svår, sådär, lite, väldigt kissnödigt. Då funderade jag på att döpa om mig till Ricard, alltså med ett C bara. Ricard, lite franskt. Och börja stava Olsson med Z. Ricard Olsson.
Rickard
man
Olsson.
Säger lik, man säger Rickard Olsson, men stava lite, lite för att sticka ut. Så här. Men det är så ytterligt fånigt att heta Olsson och försöka sticka ut genom att stava med Z. Det är ju så fånigt så att man skäms.
Det blir bara marginell skillnad.
Ja, men heter du Olsson, skomakare blir vid din läst. Däremot ett lägga till ett mellannamn, det är ju inte för att skapa någon. Jag har lite svårt med artistnamn, smeknamn som är naturliga liksom så här, men just att säga, ja, men nu ska du börja sjunga, vet du, då kan du inte heta Pelle Svensson eller Pelle Almqvist, du måste heta Howling Pelle Almqvist. Ja. Jaha, Howling känns ju väldigt naturligt när man är från Dalarna. Så.
Men vissa har ju, tycker man bara har sånt flyt i vad de heter. Mm. Men heter du J.O. Wallner eller Björn Borg eller vad, det är ju som gjutet. Mm. Det är så bra. Medan andra då heter Peter Karlsson och Jörgen Persson. Egentligen är de antagligen ännu bättre, för att om du kan bli folk sätta det namnet trots att du heter lika mycket. Det finns ju hundratals sådana. Kanske. Men
ett tips till alla som ska bli föräldrar, det är att döpa sitt barn så att det finns ett naturligt artistnamn i mellannamn. Min dotter heter Dylan till exempel.
I fallat.
Ja, så det är inte Dylan utan med I. Dylan, det är kurdiskt. Vi har ingenting med kurder, men det är ett vackert namn. Det funkar både på killar, som Kim, det funkar både på killar och tjej. Så Asta-Marie Dylan. Då kan hon, om hon blir artist och tar upp en gitarr någon gång, då kan hon säga, här är hon. Dylan.
Annars är det generellt så när
Bib Dylan. Dylan. Bib Dylan.
Vad heter hon, Bib? Att när föräldrar ska...
Om hon börjar dricka alkohol mycket, då kan hon heta Bib Dylan.
Bag-in-box Dylan. Nej, men du vet, när föräldrar ska döpa sina barn så tror man ofta att nu har vi ett unikt namn här. Mm. Men så visar det sig att man är en produkt av sin tid bara. Mm. Och helt plötsligt så går ett namn och blir populärt igen. Mm. Och så helt plötsligt heter alla Astrid igen. Mm. Och på min tid, höll jag på att säga. Mm. Nej, men Det var ju gamla tanter som hette Astrid.
Just det, nu heter ja precis, och
nu är det unga barn som heter Astrid och så vidare. Schiffert, och så tror man att man är unik.
Schiffert har en son som har ett jävla bra namn som är Janne.
Janne. Ja.
Janne. Känner Janne, han har inte en Janne, vet du. Det ligger bra i munnen och det är fan jättebra. Jag har en tremänning också som har en son som heter Spencer i mellannamn. Det är också ett bra artistnamn.
Spencer är bra.
Spencer är fruktansvärt bra.
Vi kanske har pratat om det här, men har inte jag sagt det att min frus brors son heter Vilse.
Vilse?
Vilse, ja.
I pannkakan.
Och i efternamn Berlin. Den är hyfsad.
Och, det känns väldigt...
Men han fick igenom det, vilse.
Ja.
Det är ju annars, du vet ju, Lundell försökte ju döpa sin son till glädje.
Mm.
Och fick det inte.
Nej.
Det gick inte igenom. Men nu har det lättats upp lite, ja, så jag tror måste, att glädje ja. Skulle gå igenom idag.
Ja.
Men vilse gick ju igenom.
Vilse är rätt fint, så det ligger rätt bra i munnen, ja. Men det är inget roligt att bli förknippad med på något vis.
Det är fortfarande vissa yrken man vill undvika, kanske.
Ja, precis. Ja, busschaufför är konstigt.
Ja, kartläsare.
Ja, precis.
Orientering.
Ja.
Eller så är det just därför man är grym. Kanske blir där han blir bra på det.
Mm.
Du, jag har en avslutande liten grej innan vi ska ta och packa ihop. Och vad har vi haft för tema idag, tycker du?
Problemformuleringsprivilegiet. Jag vet inte. Raka aldrig stjärten. Är det så det här avsnittet ska heta? Det är den kunskapen man bär med sig när man har lyssnat på den här. Det är den största aha-upplevelsen.
Ja, det var faktiskt... Det låter också som en faktoid, så att säga.
Ja, men det är lätt att testa, Olof. Kan inte du göra det till nästa...
Och så ska vi sån här trial and error och så får vi se hur gick det.
Mm. Learning
snacka
by
om
burning,
cliffhanger.
Som man säger. Ja.
Även tillbaka till fredags här nu i PA & Company. Det hände ju en del under den där kvällen. Du fick ju bland annat frågan av mig om Brynäs. Du vet, vi satt ju en Mats också, Mats Terin, för detta hockeyproffs.
AIK är det och hockeyproffs.
Så frågade vi vad...
Första svenska målet i Boston har han gjort.
Är det sant?
Ja, i Boston.
Ja, cool. Jävla trevlig kille tycker jag. Han är grym. Mm. Han var ju med i Robinson också.
Just det.
Och där ställde ju du trodde inte på honom. När han sa att de hade ju ingen, man hade inget umgänge där.
Nej.
Och den köpte inte du, sa du.
Nej, alltså vad menar du med umgänge då? Alltså att man...
Ja, alltså mellan parter.
Ja, man låg inte eller hade något sånt.
Nu försöker jag vara korrekt politiskt.
Ja, men umgänge är så mycket.
43 dagar var han där.
Ja, nej, men han sa att det var inte någon som hade något. Jag tror att folk har det där.
Ja.
Men det är kanske olika år.
Nej, men jag tror att kroppen går in i någon form av överlevnadsmode när du inte får mat.
Men då pratar vi väl också även om självbefläckelse och sånt.
Mm.
Att man ingen gjorde ens det.
Nej.
Helt enkelt.
Påstår han.
Och, i 43 dagar.
Och det trodde inte du på?
Nej. Men det är möjligt att kroppen går in i ett katatoniskt tillstånd. Så man är nästan som en sån här flyktingbarn som ska passivt flyktingbarn som bara ligger i fosterställning.
Nej, men jag tror det har faktiskt visat sig många gånger när folk har hamnat i såna där, du vet ju, kommer ihåg de här i Chile, de här som hamnade i den här grottan eller gruvan. Ja. Det var ju samma sak där. Det var, man bara handlar om att överleva. Du tappar helt den instinkten.
Ja, det verkar som.
Du fick ju önska en låt förra gången.
Mm, är det inte nu?
Ja, jag tänkte jag skulle få önska en låt. Jag har ju lyssnat
på... inte någon på lager.
Nej, jag har en låt som jag har lyssnat otroligt mycket på slutet. Och den är så rolig!
Ja.
Nej, den är inte rolig. Den är...
Trevlig då?
Ja, den är inte det heller. Jo, den är trevlig. Mm. Men väldigt fin. Den heter ju Första snön är alltid vitast. Och det är ju Thomas Andersson Vis som har gjort den ursprungligen. Jag tyckte det knyter an bra med tanke på att vi börjar det här avsnittet med Skocko.
Mm.
Och Skocko har gjort en cover tillsammans med Thomas Andersson Vi på det här. Så vi ska bara just spela refrängen på Första snön är alltid vitast. Jag väntar över, men inte för mig. Jag ska lägga mig och sova hela dagen. Och här sjunger han också att jag ska lägga mig och sova hela dagen. Och på något vis, den där texten, ibland kan det finnas textrader som man bara fångas av.
Mm.
Och det är svårt att förklara vad det är som, apropå kommunikation, det säger någon, det kommunicerar med mig på något vis. Och jag la ut det där på Facebook, liksom att jag ska lägga mig och sova hela dagen. Och då var det någon som sa, men den texten, det kan väl inte stämma överens med ditt budskap. Och på något vis så gör det.
Mm.
Ändå, trots att man jobbar med det jag gör, så kan jag känna det där. Och jag tror att jag har varit en väldigt, väldigt sorglös, apropå barndom då, sorglös och så person och blivit mer och mer en tänkare. Mm. Medan andra kanske går andra hållet och blir mer och mer gladlynta.
Men kan det inte vara så här med just att gå och lägga sig en hel dag lite grann som när man styrketränar, då växer du ju inte, utan det är när du, det är återhämtningen, det är där du växer. Alltså, men det, du kan köra på och jobba gärna så här, men det är när du lägger dig ner och sover en hel dag, det är då du växer och det funkar både fysiskt, eller som Björn Borg sa, både fysiskt, psykiskt och mentalt.
Ja. Du, vi ska avrunda med en, ett YouTube-klipp. Du måste ju bara höra Johan Ejeborg.
Apropå, får jag bara, apropå snö och textrader så finns det ju en annan Frank Zappa textrad. Watch out where the huskies go and don't you eat that yellow snow. Watch out where the huskies go, don't you eat that yellow snow. Watch out where the huskies go, don't you eat that yellow snow.
Don't you eat that yellow snow, den är fantastisk. Mad Men, jag måste bara dra en Mad Men-kommentar. Anna har ju kollat alla 5 säsongerna på Mad Men nu. Rätt. Vissa serier kan du bara fastna i. Och i säsong 5 så säger Roger då, för er som har lyssnat på eller sett Mad Men, då säger han så här: enjoy yourself. You don't realize how... Vad fan, ursäkta. Ja. Jag får kolla här nu. Trött jag blir när jag inte sett den, för jag hade den. Den satt klockan.
Jag kan ta en annan så länge. Ja. Stephen Fry som jag lyssnar på här nu.
Han hade, Stephen Fry, han gillar jag.
Stephen Fry, jag lyssnade på honom här idag när jag var ute och kuta på morgonen. Det var någon karaktär på deras, i deras spekt som hette Captain Fellatio Hornblower. Det tycker jag var roligt.
Jag har 2 stycken Mad Men-grejer här då. Don Draper blir ju uppraggad av någon tjej och så säger han så här, då säger Don Draper: I'm not a solution to your problems. I'm another problem.
Ja.
Den är bra. Och sen hade du då den här som jag försöker...
Don't ask whether you can be...
Jag får inte fram det. Enjoy yourself, you don't know how late it is. It's later than you think. Enjoy yourself, it's later than you think. Den är rätt bra, va? Men jag vill avsluta på med någonting fantastiskt. Johan Ejeborg på SVT Sporten.
Ja.
Den mannen, han borde bli ståuppare alltså. Han är otroligt... roligt bra på att härma.
Han är duktig på att imitera.
Ja, han imiterar sportjournalister och andra. Så vi ska klippa in ett litet sådär från när han härmar olika idrottare bland annat.
Ja, Pernilla i studion. Jag ska bara säga till dig att det är väldigt slagigt i banan idag.
Ja. Och Björn Borg, han har varit med också någon gång.
Ja, det är roligt att vara här i Whistler. Framförallt tycker jag att det är kul.
Ja, bra. Pelle Nyström.
Vad står du?
Pelle Nyström.
En dröm kan bli sann, kan bli verklig. Det blir den idag i Whistler.
Har vi mer? Kan du ge någon ny då som vi inte har kört redan?
Grenemark har jag kört.
Ja, med Bågen och Grenemark.
Jaha, då har vi gjort avsnitt nummer 12. Ja. Jag tycker att vi siktar på 15 avsnitt, alltså 3 avsnitt.
Och sen har vi en utvärdering.
Ja, sen kör vi en utvärdering. Nej, men jag ska ju iväg sen, du vet, i mitten på december så sticker jag ju iväg. Så att kanske hinner vi 3 avsnitt till innan dess. Mm. Det har varit trevligt att träffa dig idag igen, Rickard.
Ja, detsamma, Olof.
Och nu ska du iväg och...
rida. Igen. Och andra ridlektionen idag och sen åker jag till Göteborg och spelar in Norra Vem vet mest.
Och skulle du ramla av hästen så är det bara att...
sadla om och göra något annat. Eller så hoppar man upp i sadeln igen.
Underbart.
Och tar kortare tyglar.
Hej då!
Hej då! You know I don't mind working and standing on my feet. I've got 9 children and they sure got to eat. And I don't mind working. My fingers to the bone. But now listen.